Du ska inte ha en fokuserad portfölj i skit, i saker som du liksom inte har koll på, bara för att du tror att portföljen bör vara fokuserad. Om du inte har en bra idé och en bra insikt, då kan du lika gärna ha Avanza Zero.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av 25 minuter med mig Ludvig Sundström och
Carl Mikael Syding, och så redigeras det av Alexander Marton.
Jajamän, och i det här avsnittet ska vi prata om att fokusera eller diversifiera, en diskussion om risk och avvägningar, ödmjukhet och övermod.
Och att fokusera, det betyder förstås att man bara har ett fåtal innehav, och det här innebär en högre uppsida, men det innebär också en större risk för förlust, och den här större risken för förlusten härstammar ju då för att om man har oturen att ett av ens innehav kollapsar fullständigt, så ju färre innehav man har, desto större andel av portföljen är det ju då som har kollapsat.
Ja, och att diversifiera, det innebär ju att man har fler innehav för att sprida sin totala risk i portföljen, så att även om en eller två aktier går åt skogen så går förhoppningsvis resten bra.
Och det här är ju då för att varje nytt innehav, det innebär att kostnaden per miss, den blir ju liksom lägre, för att det är varje innehav innebär en mindre andel av den totala portföljen. Men samtidigt, om man inte vet vad man gör eller vad man stoppar in, eller man liksom bara utgår från genomsnittlig sannolikhet, då är det så att man utsätter sig för fler chanser att något av innehaven går dåligt. All right, men okej. Varför ska man då fokusera? Ja, det är liksom för att om man har ett större intresse eller mer kunskap om ett fåtal aktier, då kan man ju tjäna pengar helt enkelt på att man väljer ut rätt bolag av rätt orsak, och sen fokuserar man resurserna där så att man har desto större andel på precis liksom där man har bäst uppsida.
Mm. Om man tror på till exempel 80-20-principen, så är det passar in där också liksom.
Ja, och det finns ju det här engelska uttrycket press your advantage. If you have an advantage, press it. Själv så är det så att när jag har sett ett sånt här i filmer och tv-serier, så har jag liksom aldrig riktigt förstått liksom språket i det. Men för jag har inte, det har väl liksom inte riktigt synkat med mig, det här med att man pressar en fördel. Men i alla fall så det heter på engelska, att du hittar din egen hävstång, eller liksom din fokuspunkt där du verkligen kan någonting. Och så när du märker att du har övertaget, säg att det är liksom en boxningsmatch, du märker liksom att han klarar inte av just dina högerslag. Ja, men då ska du fokusera all kraft på bara högerslagen. Liksom, så press your advantage.
Och varför ska man diversifiera då? Jo, det är ju för att, som man brukar säga, att man bör vara ödmjuk att man inte kan allt. Och det är ju många saker som kan gå fel, och väldigt mycket slumpade saker som kan hända på aktiemarknaden som man inte kan förutse. Så det är ett rätt bra argument. Och viktigast av allt, så är det många fler saker som kan gå fel än vad man kan förvänta sig i förväg. Det är precis som det här med corona, det var ingen som förutsåg det liksom.
Nej, en annan orsak till att diversifiera, det är faktiskt bara att skapa en allmän optionalitet. För det är så att världen fluktuerar hela tiden, saker och ting går upp och ner, och det finns en genuin osäkerhet inbyggd i verkligheten. Alltså det vill säga, fler saker kan hända i framtiden än vad som faktiskt kommer hända. Alltså vissa saker skulle kunna ha hänt, men de gör det faktiskt inte. Och olika tillgångar, de går upp och ner i otakt. Och det här betyder att om man har flera olika saker, då kommer ibland vissa av sakerna man har omotiverat bli billigare, och vissa blir omotiverat bli dyrare. Och då kan man passa på att byta lite grann mellan de här. Så eftersom världen är liksom i ständig flux, man brukar prata om pantarej.
Vad betyder det?
Allt flyter. Så allting är influx. Allting har en föränderlighet och en slumpmässighet inbyggd. Poängen är att om du har minst två olika saker som är hyggligt okorrelerade, då kommer de ibland gå isär på ett sätt som gör att om du äger båda, då kan du tjäna på att sen byta från den ena till den andra. Och i nästa skede, när de kanske går isär åt andra hållet, så byter du tillbaka. Ja, ska vi ta lite dumma orsaker för att fokusera? Ja, och det här ser man väldigt, väldigt ofta på börsen bland lite mindre privatsparare. Och det är för att man har fått för sig att man vet verkligen bäst. Allt jag tar i blir till guld. Och det innebär att just den här aktien så var den första som jag snubblade över. Det var någon kompis som nämnde den för mig eller jag såg den på ett forum. Så har jag bara råkat gifta mig med vid just den här aktien. Och jag tror att jag kan allt om den. Och därför så går in maximalt och tänker att allt jag rör vid, det går liksom alltid upp 10 gånger. Kanske ett ännu sämre anledning till att gå all in på en enda sak, det är att man har hört någon semikändis på något forum påstå att de alltid tjänar 1000%. Och så har den här personen lyft fram ett innehav, så hakar man på det. Då har man liksom ännu mindre på fötterna. Och i det här fenomenet så hör väl också till att det är väldigt lätt att tänka sig att man, om man har snubblat på en bra grej, alltså det kan ju till och med vara att man faktiskt har hittat en bra investeringsmöjlighet, så tänker man att ja, men det är lika bra att lägga alla ägg i den bästa korgen. Så var det faktiskt en kompis som uttryckte det själv. Han hade en bra investering och han hade kontanter också, och så fick han för sig att jag lägger in även de allra sista kontanterna i samma sak, för det här är ju den bästa korgen, och sen gick allting ner till noll.
Det är lätt att bli, det finns ju goda anledningar till att fokusera, men bara för att man ser en person som lyckas som har gått all in på Tesla eller Star Vault och gjort 1000% på ett år, det är kanske inte, det är lite konstigt.
Ja, men det är väldigt lätt att gå fel här och blanda ihop vad som är tur och vad som är skicklighet och vad som är kunskap och vad som bara är ren förhoppning.
Ja, och sen en dum ursäkt till att diversifiera, det är för att det här typiska uttrycket, det sänker volatiliteten, men jag skulle personligen säga att det spelar väl inte så stor roll om aktiepriset fluktuerar så mycket om du faktiskt kan bolagen, men det kanske är därför man vill diversifiera till att börja med, för man inte orkar läsa på om bolagen.
Det finns ju statistiska anledningar till att ha olika saker, och det har att göra med det här som jag pratade om innan, att tillgångar, de fluktuerar i värde och de fluktuerar okorrelerat. Men det är också så att skit in, skit ut. Så om man bara adderar massa bolag i blindo, då adderar man bara brus, och man riskerar att addera saker som faktiskt är skräp. Och framförallt så adderar man ju saker som man inte har en aning om, vilket gör en till en svag ägare och risk att man tar sig in och ur vid fel tillfällen.
Ja, det där håller jag verkligen med om. Och problemet med det är ju, alltså det är inget fel med att diversifiera om det är av goda anledningar, om man förstår varför. Men det blir lätt så att det blir lite så här groupthink, och det finns ingen riktig rationell bakom beslutet.
Man har helt enkelt hört att man ska diversifiera.
Och sen har man inte tänkt så här ett steg längre.
Nej, precis. Hur gör man för att diversifiera? Det här har jag diskuterat tidigare i andra poddar också, där även om du diversifierar på ett smart sätt inom tillgångsklassen aktier, så har du egentligen fortfarande inte diversifierat. Du har ju fortfarande, äger du bara aktier, och du har glömt diversifiera till guld, fastigheter, räntor, råvaror och så vidare. Det finns liksom många andra aspekter av att diversifiera än att bara ha några olika aktier. Nu pratar jag ju mest om att fokusera saker här, så ett par bra anledningar att fokusera. Ja, den första är att man har ju begränsade resurser. Jag har inte tid, de flesta har inte tid att analysera tiotals aktier och hålla sig uppdaterad på varför man har dem, vad som kan gå fel och vad som kan gå rätt, utan även om man skulle ha den tiden, så är det sällan man hittar mer än några stycken riktigt bra case. Oftast så är det faktiskt så att man har noll bra case i sin liksom lilla idépåse.
Ja, det här tycker jag verkligen, det här är det bästa argumentet till att fokusera.
Ja, så vänta till du har den där feta pitchen som Warren Buffett pratar om. Det kanske kommer ett dussin på ett liv, och det är de dussinen pitchar på ett liv som du ska ha torrt krut över till att verkligen gå hårt in på. Dock fortfarande gäller ju liksom att inte gå så hårt in att du förlorar allt om du har otur. För otur kan man alltid ha, men det där det har vi på minussidan. En annan plussida, det är att om du inte tar i så det känns, känns, ja, men då tappar du lite grann motivationen att verkligen göra din analys och hålla dig uppdaterad.
Ja, det är ju också, om man ser det från så här personlig utvecklingsperspektiv eller deliberate practice perspektiv, du blir generellt inte smartare och bättre om du inte pushar dig själv lite högre. Och det betyder som sagt inte att man ska gå all in, men det, om du har mer pengar eller någonting, då kommer du bry dig mer och tänka hårdare.
Inom riskkapitalverksamhet så brukar man prata om att det är ett bolag av 10 eller kanske till och med ett bolag av 100 som är det bolaget som blir en 10-taggare eller 100-taggare som kommer överskugga nästan allting annat du gör i din portfölj över ett antal år. Och det här är ju en turbovariant av 80-20-principen.
Ja, det där är sjukt kul, för att vi ska ju gå in på det här i nästa avsnitt om olika investeringsmetoder. Men på tal om det nu, att 80-20-metoden och även Star Principle, att Richard Koch som har skrivit om de där böckerna och är en väldigt duktig investerare och sådär, han har ju tjänat mer än 80% av sina pengar på en investering som är Betfair.
Ja, och det här är ju väldigt, väldigt vanligt, och åtminstone bland de här super-outliersarna. Så ja, det finns plus och minus med det här, men det är i alla fall en generellt bra regel och visdom att tänka på att det finns väldigt få riktigt, riktigt bra idéer. Och när du hittar en riktigt, riktigt bra idé så ska du vara beredd att lägga mycket tid och pengar på den eller de få idéerna som liksom ingår i den här 80-20-principen. Och det betyder också att du måste ha tålamod att vänta till pitchen är så bra också. Du ska inte liksom lägga in du ska inte ha en fokuserad portfölj i skit, i saker som du liksom inte har koll på, bara för att du tror att portföljen bör vara fokuserad. Om du inte har en bra idé och en bra insikt, ja, men då kan du lika gärna ha Avanza Zero.
Precis, det där blir ju exakta motsatsen till det där som vi sa med att bara diversifiera för sakens skull. Utan i båda fallen så är det att man inte tänkt efter. Man bara följer ett recept utan att ha någon koll. Om vi sen går vidare till en bra, eller flera bra anledningar till att diversifiera, då är det första till att skydda mot övermod, för att man vet att man kan bli lite övermodig till exempel. Och ett ännu bättre argument tycker jag, det är att även om man har rätt i sin analys om en aktie, så kan man ha fel om sannolikheten. Det är oftast det svåraste. Om man tänker sig flera olika scenarier så gissar man att det kanske är 10% på ett och 30% på ett annat och 60% på det sista. Även om man har rätt i utfallen av scenarierna, så har man antagligen fel i sannolikheten. Och det där är en psykologisk grej som heter misweighting bias, och det är en av de absolut svåraste psykologiska grejerna att bli bättre på.
Misweighting bias är också en anledning till att jag ofta kritiserar det så kallade Kelly Criterion.
Ja, så gör du det.
Kelly Criterion, det är en metod som används för att bestämma hur tungt du ska satsa på en viss investering. Och det här bygger på att du måste sätta upp ett scenario för olika utfall och sätta en sannolikhet för de utfallen. Och eftersom du har en misweighting bias, det vill säga du kan nästan utgå från att du kommer sätta fel sannolikhetsvikter på de här utfallen, då kommer också din Kelly-formel ge dig fel vikt eller fel satsnings, alltså hur mycket du ska satsa på den här investeringen. Så där är en farlig grej, men om man är medveten om den här misweighting biasen, då kanske man kan våga använda Kelly Criterion, men lite försiktigt. Jag tror faktiskt att det är också därför som många rekommenderar att använda Kelly genom 2, för då överlever du längre. Om du använder Kelly strikt och du har en misweighting, då åker du av banan ganska fort. Men en annan sak, det är inte bara att man åsätter fel sannolikheter, utan även om du åsätter rätt sannolikhet, så ska man liksom ha klart för sig att det som är sannolikt, det är absolut inte det som alltid händer. Utan det är till och med så att saker som bara har 3% sannolikhet att hända, de händer hela tiden. Och om jag ska ta ett exempel, så är det på ett rouletthjul. Varenda gång du snurrar på det där rouletthjulet, så det utfallet som blir, det hade 3% chans att falla ut. Det finns 36 siffror, eller 37 kanske det. Så varje gång kulan stannar så var det mindre än 3% chans att den skulle stanna just där. Så det varenda gång du snurrar så kommer ett utfall som bara hade 3% sannolikhet. Det kan vara värt att tänka på. Så det är helt enkelt att världen har en inbyggd slump. Det betyder att man kan ha otur. Det är till och med så att man ganska ofta har otur. Även om sannolikheten är 80% att någonting ska inträffa, så kommer ju du ha otur var femte gång att någonting helt annat inträffar.
Och sen en sista sak här om ett till argument till varför det kan vara bra att vara diversifierad, eller när det kan passa en. Det tycker jag är om man har hög hög karriärrisk eller om man har eget företag och tar ganska mycket risk med sitt företag. Och då vill man kanske inte också ta mer risk i aktiemarknaden.
Nej, och det här för oss tillbaka till min kompis som la alla äggen i samma korg. För det var ju så att han jobbade för det här företaget. Han jobbade utan lön. Han hade redan fått en massa optioner som på pappret var värda jättemycket. Men sen tog han de liksom få kontanter han hade kvar för att köpa aktier dessutom i samma företag. Och sen blev ju både optioner och aktier värdelösa och han hade ingen lön. Så det var verkligen ett exempel på att lägga precis alla ägg i samma korg. Och tyvärr då en i alla fall utfallsmässigt dålig korg. Mm. Jag tänkte lägga till en grej om fokusering också. Och det har att göra med att det är ganska populärt att göra så kallade lynchningar.
Jag gjorde det idag.
Ja. och det har då att göra med, det här ska då på något sätt bygga på den legendariska förvaltaren Peter Lynch som sa att ett bra sätt att hitta investeringsidéer är att titta sig runt om i världen. Verkar det springa mycket folk på Hennes och Mauritz eller ser du folk gå runt med hämt kaffe i handen som kostar $5 koppen? Ja, men då kanske det är läge att investera i Starbucks eller liksom Hennes och Mauritz. Men det här är ju inte alls vad han har sagt och det är absolut inte liksom så det fungerar. Och det är heller inte så att bara för att du har expertkunskap och jobbar på till exempel något teknikföretag, låt säga att du jobbar på Spotify, bara för att du jobbar där och är intresserad av de sakerna som händer där så betyder det inte att du kan dem eller att du förstår aktien. Däremot så om du har ett intresse eller ser en företeelse, det kan vara startskottet för att faktiskt sätta dig in i det här på riktigt. Och att du har ett intresse, det gör att du kanske också har lust att lägga desto mer energi på att faktiskt förstå alltihop. Men det här bara att du har sett det eller har ett intresse, det i sig betyder inte att du har förstått. Nog om detta.
Jag tycker man kan göra samma argument för teknisk analys.
Ja, berätta hur du tänker.
Bara för att man ser en enkel kurva så betyder det inte att man förstår aktien.
Nej, verkligen. Alltså, jag tycker det knyter ihop lynchning och TA på ett alldeles utmärkt sätt. De är förledande lätta att tro att de betyder någonting. Jag hörde bara häromdagen talas om en bekant som hade dragit en linje i en graf och tyckte att, och sen gick det därefter. Ja, det gör kanske det ungefär hälften av gångerna på kort sikt.
Eller är han ett geni?
Nej. Och TA funkar inte på det sättet. Men lite övriga tankar här om kanske framförallt diversifieringens optionalitetsuppsida. Och jag har pratat i finanskursen ganska mycket om någonting som jag kallar för lustiga huset-trappan, som är en investeringsmetod. Den är egentligen bara en idé om att du har två olika investeringar. Två investeringsmöjligheter. Det kan vara två aktier eller två tillgångsslag eller två olika. Och de som jag pratade om tidigare, det här med Pantarej, allt flyter, de går lite upp och lite ner. Ibland slumpmässigt, ibland på nyheter. Men så länge man har koll på att deras underliggande värde är ungefär, alltså man har en idé om det underliggande värdet, så hoppar man från den ena till den andra. På samma sätt som man gör när man kliver upp för lustiga huset-trappan med egentligen 1,5 steg ska det väl ta för att komma upp. Man sätter foten på ena sidan, åker upp med den och så när man har nått toppen lagom till liksom att ett annat trappsteg är bredvid den, då sätter man foten på det och så åker man upp och så är man uppe. På det här sättet gör man då med aktierna att man har aktier vars utbytesrelation har en viss kvot. Och när utbytesrelationen avviker väldigt mycket från den här liksom jämviktskvoten, ja, då köper man den ena och säljer den andra. Och sen gör man vice versa om den avviker mycket åt andra hållet. Och om den aldrig avviker särskilt mycket, nej, då ligger man ju bara lugn och åker med upp eller ner på det sättet som de aktierna gör. Så det är liksom ett sätt att man är diversifierad, men man utnyttjar också att den ena tillgången ibland blir lite billigare omotiverat. Och då kliver man över till den. En lite lugnare billigare variant, det är att, att man bara har en fix regel för en årlig rebalansering mellan två tillgångsklasser. Och här är aktier och guld, alltså aktier mot guld, det perfekta exemplet. För bara genom att göra något så enkelt som att ha 10%, 20%, 30% guld i portföljen och varje år åter liksom omvikta, sälja den ena och denna och köpa den andra, så att man har den här fixa procentsatsen vid varje årsskifte, så får man en ungefär 30-35% bättre portfölj än bara aktier. Det här är egentligen liksom en helt fantastisk statistisk anomali, en gratis lunch på marknaden som bara stannar kvar helt enkelt, för att det är olika investerare som tittar på de två olika, och det är inte tillräckligt många som gör den här övningen.
Ja, det är intressant och bra. Tänkte gå vidare här till lite kort resonemang om hur många aktier bör man ha i en portfölj. Och det är ju en väldigt subjektiv sak. Men jag tycker någonstans runt 5. För att det är ganska svårt att hålla god koll på mer än så om man inte arbetar med det på heltid eller åtminstone under ganska lång sikt lägger ner minst 1 eller 2 timmar per dag. Det är rätt svårt att ha alla de här aktierna i sitt huvud annars. Eller att få någon slags edge på dem jämfört med andra som investerar.
Ja, alltså man måste ju tänka på att varje enskild aktie som man själv väljer att övervikta i förhållande till marknadens vikt av den här aktien, varje val av sån aktie måste man ju då göra på ett sätt som där man tror att man har större kunskap än marknaden. Och för att få större kunskap än marknaden om en aktie så måste du lägga antingen en viss tid, eller så måste du vara extremt kompetent på något sätt. Och det kan vi nog alla utgå från att vi inte är, utan det blir en fråga om hur mycket tid har du att lägga på en aktie. Kan du lägga tillräckligt mycket tid för att bli bättre än marknadssnittet på att värdera just den aktien? Och då håller jag med dig om att det är svårt att hinna göra det här på mer än 5 eller kanske max 10 aktier i taget. Och det är liksom 10, då ska du nog jobba med det.
Ja, jag satt och tänkte, det är inte helt relaterat, men det är lite kul relevant till diskussionen, tänkte jag. Och det är att det finns slags kognitiv regel som brukar kallas för magic number 7 plus minus 2. Det kommer från en känd vetenskaplig artikel om korttidsminnet, vilket mer eller mindre säger att det är väldigt svårt för korttidsminnet att hålla ungefär 7 saker i huvudet samtidigt. Så här, siffror eller vad det nu kan vara. Liksom.
Jag tror alla har känt av det där när de har tagit ett telefonnummer på krogen.
Ja,
eller telefonnummer var som helst. Att så fort telefonnumret har fler än 7 siffror, då blir det en utmaning. En liten lustig anekdot här är att jag för mig att primater, apor som är liksom strax under människan, de har ett mycket bättre korttidsminne än vad vi har.
Intressant, det har jag aldrig hört.
Jag vet inte, jag kommer ihåg om det är 9 i snitt eller 12 eller något sånt. Alltså de har liksom en riktigt bra korttidsminne helt enkelt för sånt. Men de har ju istället massa andra begränsningar.
Ja, de har ju inte lika utvecklade mekanik och sånt där. Vad ska man kalla det för? Mekanisk intelligens, bygga saker och sånt.
Och inte minst logiska resonemang eller komplicerade följder. Men liksom just korttidsminne är de riktigt bra på.
Ja, jag vill bara påpeka också att det där var bara en kul grej. Jag vet inte om man ska grunda allt för mycket i det. Eftersom att, som vi var inne på innan, så om man faktiskt sitter och lägger ner en del tid, så här minst någon timme per dag konsekvent, då kan man kunna ganska många aktier. Och då sätter det sig ju verkligen inte i korttidsminnet, utan då är det ju långtidsminnet det kommer hamna i oavsett.
Det är också så här att åtminstone har det här varit min verklighet under hela tiden jag har jobbat med aktier, och det är att när jag sitter framför datorn med mina modeller och liksom jobbar metodiskt och systematiskt med liksom en aktie, ett företag, då blir jag liksom uppläst och vet precis var jag är någonstans med det bolaget, och sen kokar det i slutändan ner till att jag har ett antal prognoser, jag har en värdering och jag har någon typ av alternativkost eller riskbedömning för just det här bolaget. När jag är klar med det, då mynnar det ju ut i 1, 2 eller 3 siffror. Och de 3 siffrorna, de kommer jag sen inte alls ihåg i huvudet, utan de har jag ju då i en lista. Och sen lägger jag motsvarande tid och energi på nästa bolag som då mynnar ut i 1, 2 eller 3 siffror som hamnar i samma lista. Och så här kan man fortsätta så länge som det finns tid tillgänglig. Och beroende på hur snabb och kompetent kompetent och erfaren och smart man är, så hinner man med liksom allt från ett bolag till 100 bolag om man nu är liksom helt övermänsklig. Och ingenting av det här har att göra med hur många jag håller i huvudet, för jag håller faktiskt i princip bara ett i huvudet i taget, och de andra kommer jag inte ihåg. Du kunde ställt vilka frågor som helst nästan, och jag liksom står och ser ut mer eller mindre som en idiot, för att de undrar, men hur kan det vara så att du är det här är ditt jobb och du ska hålla koll på just det här företaget i just den här branschen, och du verkar inte ha en enda siffra i huvudet av liksom i detalj av deras räkenskaper eller värderingar eller liksom någonting egentligen. Så bara, nej, det är för att jag lägger allt fokus på det när jag gör det. Och sen använder jag listorna för att rangordna. Och då kan jag ju rangordna hur många som helst, för själva de relevanta siffrorna har jag redan lagt ner massor med tid på. Och rangordningen är bara rent matematisk. Så min verklighet för hur man gör sånt här, den har liksom ingenting att göra med om jag kan hålla en eller fem eller tio saker i huvudet. För jag har outsourcat hela minnet och beräkningarna till Excel.
Mm, ja, det låter som ett mycket bra system du har.
Ja, det har ju funkat. Jag säger inte att det är ofelbart på något sätt, och jag har uppenbarligen ofta framstått som ganska, ganska märklig och kanske till och med opåläst, att jag inte har hjärnan med mig. Men, och det stämmer också, för det är inte i hjärnan som jag har de här beräkningarna och bedömningarna, utan de gör jag med hjälp av tekniska hjälpmedel framför mig, och sen är de borta. Men om vi ska gå vidare till frågan som du lyfte i titeln om ödmjukhet kontra, var det högmod eller?
Ja, typ.
Man kan ju göra fel åt båda hållen här. Man kan vara för ödmjuk och försiktig och ta för lite risk. Det vill säga man fokuserar för lite. Och det kanske man gör på grund av alla de här dåliga skälen vi nämnde. Dåliga skäl att diversifiera.
Vare sig det är psykologiskt eller att man är indoktrinerad i falsk kunskap.
Ja, och det, jag vet inte riktigt hur man ska kontra det eller komma runt det. Man kanske behöver någon typ av tumregel. Till exempel sådana saker som vi har lyft fram här. Att om det verkar som att du har fler än 10 aktier i din portfölj, då bör du fråga dig, är du för ödmjuk i din förmåga att bedöma att en investering är bättre än en annan? Och det här då kanske liksom leder till att du stoppar in 10 halvbra som du inte har koll på. Så liksom använd din liksom stora osäkerhet eller onödiga ödmjukhet och ifrågasätt varför du har de här 10 istället, och försök hyvla ner det där till 5 som du verkligen tror på. Och om du inte vågar skala upp dem till 20% per styck, ja, då får du nog ifråga dig själv om du verkligen kan något av dem tillräckligt bra, och att du egentligen då återigen bara borde ha Avanza Zero istället och frigöra massa tid om dagen.
Mm. Ja, det är nog väldigt få personer som är perfekt balanserade där, utan det är nog snarare så att man har personliga egenskaper så att man tenderar mer åt ena hållet eller andra. Att man är mer riskavärt eller att man är mer av en risktagare. Och om man är mer av en risktagare, då borde man kanske ha som tumregel att bara låsa bort 40% av sitt kapital är någonting säkert. Medan som man är mer av en riskavärt person, då borde man kanske tvinga sig själv till att ha minst 20% i någon position som man verkligen tror på någon.
Och de här siffrorna, de är liksom å ena sidan lite bara tagna ur tomma luften, men å andra sidan också ganska rimliga. Det är ingen investerare som skulle tycka att det var konstigt att säga att någonstans efter 10 aktier så faller din egen privata förmåga att tillföra ett stort värde. Och det är också, de flesta skulle säga att om du bara har en aktie, då har du fallit för någon annan typ av bias av att du alltid har rätt eller alla ägger samma korg på något sätt. Någon typ av fokuseringsfallacy. Så sikta istället på någonstans mellan 1 och 10 aktier, och har du alltså fler än 1 och färre än 10, och är du snarare liksom åt 1-2 hållet eller över 10 hållet, det är då du ska använda de här metoderna för att försöka liksom locka fram ur dig själv vad det är som är falsk säkerhet och vad det är som är kanske onödig ödmjukhet, eller en ödmjukhet som faktiskt grund, eller om det är relevant ödmjukhet, alltså det vill säga att du vet att du kan inte de här bättre, så därför så har du valt att ha 15 aktier för att det kallas för diversifiering. Ja, men då tillför du ju antagligen ingenting till din portfölj, och då är det Avanza Zero igen som gäller. Och vi är inte sponsrade av Avanza Zero. zero.
Mm. Jag vill gå tillbaka till det där som du sa med fokuseringsfallacy. Men det är ju, i slutändan så är det ju så att de allra mest imponerande resultaten, åtminstone på kort sikt, kommer ju komma från folk som har väldigt fokuserade portföljer, till exempel en enda aktie. Att de äger 100% Tesla det här året, eller att de äger 100% Starbreeze det här året. Starvolt menar jag, det här året. Och det kan ju se jättesmart ut på den tidshorisonten. Man kan ju ifrågasätta hur smart det beslutet var.
Case in point här kan ju vara min portfölj på Nordnet, där jag för ungefär 14-15 månader sedan någonting till slut lyckades föra över pengarna som jag hade kvar från Skandia i gammal privat tjänstepension. Och den portföljen är ju nu upp ungefär 800%. Och det är då gjort enbart med Lustiga huset-trappan mellan Stockvik och Aselio. Och det här är ju ett exempel på enorm riskkoncentration. Det är ju bara två aktier till liksom, ja, kanske då lite i motsats vad jag har sagt hittills. Men i gengäld så är det två aktier som jag kan väldigt, väldigt bra och har väldigt goda skäl till att förstå varför de är värda mycket mer än vad dagspriset är. Så att då har jag ju utnyttjat, alltså det här är en exempel av alla olika saker. Det är tur att ingenting har gått fel. Det är hårt nedlagt arbete och kompetens, erfarenhet som har gjort att jag har kunnat bedöma de här bolagen. Och tre, det är också en smart diversifiering och optionalitet i form av just den här Lustiga huset-trappan, att hela tiden ligga överviktad i den som för tillfället är relativt sett billigare än den andra. Men slutresultatet, det blir ju då en riktig onödig outlier som ingen bör egentligen försöka ta efter.
Ja, men det är lite inspirerande i alla fall.
Ja. Och trevligt att veta att pensionen är säkrad.
Ja. Ska vi avsluta med veckans olika tips och mindset och citat och sådär?
Mm. Kör igång du kanske.
Ja, vi börjar med veckans tips. Och det är att om du är säker på din sak, alltså att du har goda argument eller bra siffror eller att du har gjort din analys, då bör du nog fokusera på färre aktier och gå in lite hårdare där. Och om du inte har någon särskild aktie som du gillar mer än andra, då behöver du inget argument för att köpa en fond eller vara mer diversifierad. Å andra sidan, om du har ett väldigt krävande jobb eller att du är en entreprenör som håller på att ta mycket risk för att växa ditt företag, då kanske du inte ska riskera dina pengar, utan då borde du nog bara fokusera på riskjusterad avkastning och compounda det på lång sikt.
Det gäller ju verkligen att diversifiera smart så att man heller inte blir en orolig och stressad person som plötsligt gör ett dåligt jobb i liksom just de aspekter där man ska göra ett riktigt fokuserat och bra jobb. Så det gäller att anpassa sin risknivå så att man inte förstör för sig själv på flera olika sätt.
Ja, nej, men jag känner ett par personer som är entreprenörer och det är ganska många av dem som de har ingen tid att lägga på börsen. Men de har ju diverse olika saker som de har, men de är ju inga aktiva investerare.
Om vi går vidare till veckans mindset så har det att göra med det här med miss-weighting, det vill säga svårigheten i att bedöma sannolikheter för olika utfall. Och om man inte har expertis eller erfarenhet och därmed kan faktiskt utgå ifrån att man kommer göra en dålig bedömning, en felaktig bedömning av sannolikheter för olika utfall, då ska man heller inte satsa särskilt hårt på att man har rätt.
Ja, precis, det går tillbaka till det här också som jag snackat om förut med expert pattern recognition. I de flesta områden i världen så har man inte expert pattern recognition, det är ganska sällsynt. Och då ska man inte lita på sin första instinkt eller magkänsla, utan man bör ifrågasätta den.
Veckans citat. Det här är lite roligt att det kommer ju faktiskt från boken Don Quixote. Det är lite överraskande. Det här är ju ett ordspråk som jag har slängt mig med massor med gånger, oftast skämtsamt, inte minst om min kompis och de här äggen i samma korg. Så citatet är egentligen don't keep all your egg in one basket, eller don't put all your egg in one basket. Alltså, ha inte alla ägg i samma korg, för välter du den där korgen, då går ju alla ägg sönder och då är det kört sen. Den delen av citatet, den kommer alltså från boken Don Quixote. Men så finns det ju en förlängning av citatet som lägger till, ha alla ägg i samma korg, det vill säga fokusera dina investeringar extremt, kanske till och med 100%, men vaka över den där äggkorgen som en hök. Och du hittade att det kan ha varit Andrew Carnegie som sa det här, alltså stålmagnaten, han som ett tag var världens rikaste människa.
Ja, det attribuerades till honom när jag sökte. Men jag vet inte riktigt, men det är ju välkänt citat i alla fall.
Ja, alla har sagt någonting om ägg på ett eller annat sätt. Ja. Antingen meningen liksom att de ska vakas över eller vakas som en hök, eller att man ska ha dem i samma korg eller att man inte ska ha dem i samma korg, eller som min kompis då, att man ska ha dem i den bästa korgen. Det är verkligen famous last words om hans ekonomi. Och veckans boktips, ja, alltså jag tycker att man alltid ska lyfta fram The Most Important Thing med Howard Marks, i alla fall när man pratar om risk, om diversifiering, om sätt att tänka i hur man prissätter saker eller allokerar sina tillgångar. Men vi har en bok till också.
Ja, vi hade en till bok här som hette The Hour Between Dog and Wolf.
Och det är väl en slags genomgång av hur våra känslor kan leda oss fel. Det vill säga att vi är ju känslovarelser, och det finns många biaser och andra psykologiska felslut som vi gör, inte minst när det gäller investeringar.
Ja, just den här, ett stort fokus i den här boken, det är på winner-effekt. Alltså samverkan mellan testosteron och dopamin som händer när man får flera snabba vinster i rad, så att man blir övermodig. Alternativt motsatsen, man får flera förluster i rad och blir rädd och dålig liksom, och tappar självkänslan. Och det är ju väldigt intressant i dagens miljö på börsen, som är väldigt euforisk och galen just nu. Så det är intressant att få lite perspektiv på det. Och sen, när det kommer till det här ämnet, så tänker jag alltid på Stanley Druckenmiller, som sa det här med att det viktigaste är inte att du har fel, utan det är att du inte förlorar så mycket när du har fel. Men när du har rätt så ska du försöka få mycket rätt. Och att när man är på en stor spread, då ska man tro mer på sig själv än när det går dåligt.
Av någon anledning kommer jag att tänka på hot hand fallacy, men det är en helt annan historia som vi kan prata om. Det är en grej som faktiskt går lite emot det här att man ska köta på när man har medvind.
Nej, säg den du, för jag har ett väldigt starkt motargument till den.
Alltså så här, jag håller ju med Druckenmiller, eller Druckenmiller som man liksom nästan alltid uttalas i amerikansk media. Men hot hand fallacy, den säger att basketspelare har ibland en hot hand, vilket betyder att man säger att kolla där, han sätter alla sina tre poängar, då kommer han fortsätta sätta sina tre poängare. Men när man kollar upp det statistiskt så finns det ingenting som heter hot hand. Alltså det är exakt noll korrelation. Det finns ingen basketball hot hand, utan det där är någonting som det är snarare en slags selektiv varseblivning som inträffar för vanligt folk som sitter i publiken och tycker att nej, men nu har han en hot hand. Men det är inte alls vad som händer.
Jag har inte specifikt koll på om hot hand menar specifikt på den där matchen. Men jag är jäkligt emot det där begreppet med hot hand fallacy. Det är ju han, Richard Thaler är det. Det är han som har kommit på det där. Och jag anser att han har helt fel. För att du kan inte hålla på och mäta det statistiskt. För att det där har att göra med, precis som en armé, det har att göra med moral och det har att göra med winner-effekt. Och det är som Napoleons armé. Du skulle inte mäta honom statistiskt hur många strider han vinner. Utan om han vunnit 10 i rad, då kommer han antagligen mycket, mycket mer sannolikt vinna den 11:e striden i rad. Och det är samma sak som det är med basketlag och boxare.
Ja, fast då blandar man ihop korten, tycker jag. Du kan liksom inte... Här handlar det ju inte om huruvida han vinner det 11:e slaget efter att han har vunnit 10. Utan här handlar ju om huruvida en soldat på fältet efter att ha huggit 3 personer kommer hugga en fjärde.
Jo, men det kommer han göra, mer sannolikt.
Ja.
Däremot kan man inte göra det är helt säkert att så är det. Däremot så kan du inte göra övergången från det till att samma sak ska gälla på aktiemarknaden, för att det är så mycket mer komplext och intuition inte funkar lika bra där, och inte heller testosteron och sådana saker. Allt, det finns så många mer saker som kan gå fel och det är så mycket mer slump, så det blir mycket, mycket svårare att argumentera varken för eller emot.
Jag litar i alla fall i det här fallet mer på Richard Thalers statistiska metoder och på vilket sätt de är applicerade på just hot hand i basket, och att där existerar inte begreppet. Det kan ju vara liksom att däremot så kan det vara en spelare som har en bra dag och han gör liksom, han gör många bra skott den matchen, men han har inte en hot hand så tillvida att han ur en viss vinkel vid ett visst tillfälle när han skickar iväg bollen plötsligt sätter bollen oftare från det hållet eller inte. Så jag litar hur som helst mer på Thalers behandling av skottstatistiken intramatch än att du helt enkelt säger att det inte funkar så.
Mm.
Vi har ju, nu när vi pratar en massa om placeringar och investeringar, så vi har ju den här finanskursen. Just nu så pågår tidiga ansökningar till finanskursen 3.
Mm. Och Och ja, det är bra grejer.
Ja, men så här, finanskursen, det är, nu när man kommer till tredje omgången, då börjar jag känna att kursen har tajtats till ordentligt. Nu vet jag ju precis vad det är för frågeställningar som kommer upp hela tiden. Innehållet är ju fortfarande detsamma, men jag vet mer vad det är som ställer till med svårigheter för den som vill lära sig någonting om värdebaserade investeringar. Och kursen är ju liksom upplagd för att man ska förstå vad värde är och hur man identifierar det i enskilda företag och hur man sedan också kollar att allt man har kommit fram till är rimligt och fungerar. Och det, liksom, det här är ju lite mer av en konst än en vetenskap, och därför så blir det rätt viktigt exakt hur den formuleras och förmedlas. Så ja, är du det minsta intresserad av att lägga till ett verktyg till din tekniska analys eller liksom snabb koll på börsdata och liknande, så kolla in på finanskursen.se så finns all information där.
Mm. Gå in och gör en tidig ansökan där så kommer vi kontakta dig. Mm. Det var allt för oss idag.
Ja, du har lyssnat på 25 minuter med Syding och Sundström, redigeras av Alexander Martin.